With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ny podd och Tabo tillbaka. Välkommen Tabo.
Tacka Paolo. Kul att vara tillbaks.
Ja, men sist när vi spelade in podd, vi har ju en tendens att aldrig sluta snacka. Så vi fortsatte lite efter och tog en helt ny vändning och vi pratade lite om det här skillnaden idag liksom med ni som inte vet vem Tabo är, så är han svart. Kanske vi ska, så att vi har spelat det kortet. Men alltså när vi växte upp i ett lite annorlunda Sverige så träffade jag Tabo liksom, och du är lite äldre än mig och kampsportsmästare, så skulle jag aldrig vågat då back in the days. Men hade du varit i min ålder och man lärde känna någon, så det första man hade frågat är så här, var är du ifrån? Idag känner jag att när man träffar någon, speciellt yngre person med lite utländsk bakgrund, som man ser tydligt så här, du. Och det har hänt mig några gånger att man så här, ja men rent så här, var är du ifrån? Jag är svensk. Man säger, men du, jag ser ju att du har rötterna. Och är man uppväxt i förorten kan man också tyda saker i liksom att man kan se om folk är, inte alltid, men om de är adopterade eller om, sådär. Då man ser att du har en annan kulturell grund.
Liksom. Eller etnicitet eller vad fan. Det där är lite märkligt.
Då. Ja, det är väldigt märkligt. När skällde den här liksom förändringen och var kommer den ifrån? När det är liksom så här, jag är svensk. Ja, men jag frågar inte för att vara dum. Jag frågar för att jag är intresserad av dig. Liksom.
Jag upplevde ju för sig att den där fanns redan när jag var ung.
Det är så?
Ja, den fanns när jag var i högstadiegymnasium. När man började liksom lämna sina kvarter och komma in till stan. Och så träffar man någon som hade så här östasiatiskt utseende. Så här, var kommer du ifrån? Jag är svensk. Eller någon som har svart, jag är svensk. Hassan, om du kommer ihåg Kung Fu Hassan.
Silibaba, jag har tränat för Hassan Silibaba. Vi sprang mycket barfota på vintern kan jag säga.
Ja, men han hade sett alla filmerna.
Ja, han hade sett alla filmer.
Alla kampsportfilmer. Men han jag kommer ihåg han kommenterade på någon som sa om den här personen var svart och så här, ja men jag är svensk. Så du är en sån där köpt jävel. Han var inte så diplomatisk. Han syftade på att personen var adopterad.
Uh-huh.
Och då så tror jag att var föräldrar som så här, det är ingen skillnad på dig. Du är lika svensk som alla andra. Du är svensk. Som hade intalat barnen att de var svenskar, vad det nu är.
Mm.
Och så står ungen på sig med det och det blir fullständigt löjligt när en svart kille frågar en annan svart kille, var kommer du ifrån? Så, ja. Jag är svensk. Men jag kom igen, det är superskumt. Det är superskumt. Och jag tyckte de verkade korkade. Alltså, du vet ju varför man frågar. Det ser inte ut som Gustav Vasa var din anfader.
Nej.
Så det här är skumt. Men idag kan jag tänka mig att en del är svenskar by design. Jag har ju två afrikanska föräldrar som jag växte upp med. Och så någon frågar mig, vad kommer du ifrån? Jag är svensk. Ja, men då är det ungefär som att jag säger att till exempel jag känner mig som en kvinna istället för man. För idag kan man designa nästan allting förutom sin ålder, men det kommer nog snart också.
Ja, man kan välja liksom vad man är och vad man hör hemma och sånt där. Men jag tycker rent alltså det där att om man inte vet om man kommer ifrån det alltså jag är ju ingenting eftersom jag är liksom min pappa är italienare då. Min mamma är ju liksom skotte mest och så är hon lite svensk och lite dansk och lite tysk liksom. Så jag är ju europé egentligen så att för mig har det varit lite så där vad är jag liksom ibland är det så här, jag är ju inte jag liksom
det är Bryssel är en person.
Nej. Jag var elakt av, vad fan. Dum det. Nej, men det har också varit viktigt för mig att liksom ta reda på var jag kommer ifrån. För att utan sina rötter, det är liksom ett träd utan sina rötter. Man blåser omkull om man inte har någon form av referens. Liksom. Sen behöver inte det betyda att jag blir så. Eller så. Men någonstans så finns ju kulturella saker i min person. Det märkte jag när jag gifte mig. Liksom. Jag är ju född och uppväxt i Sverige. Jag kan små grodorna. Jag kan allt det där. Precis som du. Mm. Men så märkte jag att fan, det fanns grejer i min sätt att ha familj som inte var jättesvenska. Liksom. Och det är viktigt. Och det var bra för mig att se liksom, att ja, men, så här, jag kanske inte är helt svensk. Liksom. Mm. Och jag kan alltså, jag kan bli farsan är ju roligast. Liksom. Han är nere. De kom ju 61 mamma och pappa från träffades i Schweiz.
Väldigt bra år vill jag bara. Passa på att säga.
låt mig nu gissa vem som är född då. Nej, men han blir token han här i Italien. Han kallar dem jävla svartskallar sina brorsor va? För att de aldrig kommer i tid och aldrig stannar för rödljus. Så det har ju varit viktigt för mig. Vad är det du tror du markerar den? För det är något de markerar.
Ja, men det, jag tror att det är en eftergift för en norm. Alltså, om man inte är grundad i sig själv så är det ju väldigt viktigt att tillhöra en grupp. Och sen när man är ganska divergent, alltså man ser inte ut, man bär inte samma kännetecken som den här gruppen som man vill smyga in i. Liksom. Mm. Som man är en liten katt och vill vara med i lejonflocken. Då toperar man håret lite och glider in och säger miau, jag är ett lejon. Mm. Och gruppen accepterar väl oftast tills det dyker upp någon i gruppen som säger det där är faktiskt inget lejon. Du har inte rätt kulturell essens som ett av våra stora partier säger.
Oh,
och vad de menar är då att personen har en annan bakgrund än en rent svensk bakgrund. Mm. Problemet i det är att de tillmäter ett värde. Men det du är inne på är att man är ju färgad av sin bakgrund. Mm. Men är man då svart och adopterad till exempel eller vad man nu har för kulturell bakgrund hos sina biologiska föräldrar så smittar ju inte den. Utan det är ju helt präglad av det svenska. Om jag hade vuxit upp med en svensk familj. Mm. Problemet är att om jag hade haft en tvillingbror och den enäggstvillingen hade blivit bortadopterad till en svensk familj så hade folk fortfarande sett Tobbo 1 och Tobbo 2 som samma. Mm. Och de hade ställt samma frågor. Och de hade också sett Tobbo 2 som en tuperad katt i lejonflocken.
Mm.
Men det lejonet, Tobbo 2, har ingenting att falla tillbaka på att berätta varför ser jag ut som jag gör. Hur är innehållet, om jag säger så här, innehållet. Det här blir lite knepigt att säga. För det blir som jag skulle belasta personen i fråga, det är inte det jag är ute efter. Men du har någonting som inte hänger ihop i ett långt led.
Mm.
Och i vårat biologiska led så är det ju inte bara hudfärg och hårfärg och längd utan det är temperament, det är kynne, det är seder, det är bruk. som man får. Den här är lite svår att förklara. Men jag tror att en del jag har träffat som är adopterade, och jag har faktiskt träffat svenskar som är adopterade, vilket inte var särskilt vanligt.
Nej.
Som berättade att de kände sig aldrig riktigt fullt accepterade i sin familj.
Nej.
Jag pratade med någon nyligen som blev vars föräldrar hade ett barn, adopterade honom, och sen fick de ett barn till. De trodde inte de skulle få ett barn till.
Nej, men det har jag också hört.
Det där vart inget bra.
Nej.
Det vart inget bra. Och han har ju då den turen, den här killen, för att han, hans biologiska rötter är från väldigt, väldigt välbeställda förhållanden. Men var utomäktenskaplig.
Mm.
Och det är väl därför han också har... jag kan ju säga, han har ju en historia att berätta om det som är hans biologiska arv. Och den historien är liksom, jag vill inte outa honom, men den historien är väldigt intressant och mäktig. Jag tycker jag verkligen ska ta och berätta den någon gång. Alla har inte det.
Nej.
Och jag tror att många söker det. Och när vi har de här tv-programmen som TV4 har haft, när de åker runt och ett barn som är adopterat ifrån Sri Lanka, och man letar efter barnhemmet där man bodde som liten och sina biologiska föräldrar, så är det lite skriet från vildmarken. Alla vill veta hur de hör ihop i det här stora livsträdet.
Mm.
Och det kan jag tycka är en sån här diskussion som vi sällan får föra. Men vi vet ju några av effekterna av att inte liksom ha den här track recorden. Och det här är ingen kritik mot adoptivföräldrar.
Mm.
Absolut inte. Men överdödligheten bland adopterade är mycket högre. Andelen adopterade som hamnar inom olika vårdinstitutioner är väsentligt högre. Och någonting beror det på.
Mm.
Och jag tror inte det kräver någon Einstein att tro att en delfaktor kan vara att man saknar igenkänning.
Tror jag också, men jag tror att det kan finnas, när jag har funderat på det eftersom jag har nära vänner som är adopterade, kanske min bästa vän, att det är också det här med att när du är, kanske behöver närhet som mest, när du är ett spädbarn, så är det ingen där liksom. Det tror jag också kan ha en enorm liksom, att det sätter saker för livet.
Och, men, absolut, och sen också när du blir större och du får insikten att du blev bortvald utav den eller de som ska vara beredd att kasta sig för svärdet för din skull.
Ja. Men med hela den här, jag är svensk grejen, jag tycker också det finns ju liksom en skala i det här, för att de blir lite kränkta då liksom, när man har frågat, ser du inte att jag är svensk? Nej, faktiskt inte. Du ser ut som något annat, jag är ledsen. Alla kan vara svenska. Det är den roligaste. Det är Åsa Romson i jag tror jag har dragit in podd förut, när hon får, av Åkesson får hon frågan i riksdagen, vem är svensk då? Alla som åker tunnelbana i Stockholm är svenska för henne. Yes. Men och det intressanta med det här är just med just det här, alltså det svarta, där det finns liksom det ultrakränkta, för att det är liksom med hudfärgen kommer massvis med andra saker när du frågar någon. Det är inte bara så här, jaha, var kommer du ifrån? Från Italien. Utan det är så här, om man är svart, Afrika, slaveri, liksom, finns ju hela det bagaget med, som man på något sätt har adopterat från Amerika, om vi pratar adoptioner, va? Att mycket av det här liksom, man liksom pratar om rasförtryck, Black Lives Matter, vi har demonstrationer i Sverige för att folk blir skjutna av polisen i Amerika, och den är otroligt intressant, hela liksom, det spektrat, vad det kommer ifrån, den amerikanska som har dykt upp i Sverige också, och man försöker då sitta i tv-soffer, eller man får sitta i tv-soffer då och berätta om slaveri och vad det betyder liksom. Ja, men slaveri, det är inte bara en svart angelighet. Slav kommer från slaver, va? Att ha slavar, det har varit den naturliga ordningen fram till 1800-talet, va?
Men jag tror det här är ett jättestort ämnesfält.
Ja, det är därför du är här, för du ska lösa det på en timme, Tom. Du är en av mina smartaste vänner, det är därför jag bjuder dit.
Nej, men så här, jag tror att den afroamerikanska befolkningen har ju fått, de har ju blivit amputerade.
Mm.
alltså kulturellt amputerade från de afrikanska kulturer de kommer ifrån. Mm. Först har man samlats ihop i olika, vad ska man säga, fort, där andra afrikanska stammar har sålt den helt enkelt. För det var ju så det gick till.
Ja, precis. Man får intrycket av att liksom vita kom dit. Det var ju många afrikanska stammar som varit enormt förmögna på slaveriet. Så en del, ja,
men människor har varit business i den större delen av mänsklighetens historia.
Ja, men fram till 1800-talet liksom, skulle en vit man sätta sin fot i Afrikas inland, skulle han dö av malaria eller bli dödad av någon stam. Så det var inte läge, man kunde ta sig till kusten. That's it, va?
Nej, men så var det. Så att, men då kommer de här människorna ofta ifrån kanske flera olika språkgrupper. Och sen så hamnar man på andra sidan havet och sen blir man uppköpt som slav. Och hamnar man i Brasilien så var det ganska trist, för där var det bara några år man överlevde. Mm. Brasilien tog ju flest slavar utav alla. Mm. Hamnar man i USA var det lite större överlevnadschans. Men man hade inte kvar de afrikanska traditionerna på samma sätt. Det finns ju i Sydamerika svarta befolkningsgrupper som är väldigt nära sin motsvarighet i Angola. Mm. Som har behållit väldigt mycket av språket och kulturen. Och där kan jag tänka mig att man inte är lika splittrad. Mm. Jag tror inte vi ska glömma bort att det är väldigt viktigt det här med kulturella rötter. Det är it's profound, det är djupt och det är viktigt. Och jag tror att vi har underskattat det. Jag tror att vi underskattar det när vi pratar om migration och integration. Mm. Därför är du ganska rolig på det viset att du, trots dina yttre framgångar, om man får säga så, skulle kunna kamma manen och säga att jag är ett lejon. Mm. Eller tvärtom, jag är en katt. Om man nu beroende på så att inte någon känner sig kränkt. Men du vidhåller ändå att du har rötter någon annanstans ifrån. Dessutom ganska splittrad bild. Men du har ju satt dig in i det. Mm. Och det berättar någonting om vem du är. Och du kan berätta då för dina barn. Och de kan berätta för sina barn. Den biten tror jag är superviktig. Och den är negligerad. När man har pratat adoption har varit så här, men allt barn behöver det kärlek. Nej, det är inte allt de behöver. De behöver förstånd också. Mm. De behöver människor som kan fatta välavvägda beslut som är för barnets bästa och bygga dem till starka individer. Och en av de eviga frågorna som alla människor har på ett individuellt plan och vi har på ett större plan som mänsklighet är: var kommer vi ifrån? Mm. Och varför är vi här? Och där kan man inte klippa den historien. Så jag tror, när vi pratar om den afroamerikanska dilemmat, så ser man att det finns en avsaknad utav vem jag är. Mm. Och det räcker med att titta på de här på amerikanska program. De har påhittat afrikanska namn. Vi som är afrikaner tycker att det är lite roligt. Chiwanda och bla bla bla. Man säger, det finns ingen som heter så i Afrika. Och men, det är en avsaknad, det är ett sökande efter en förlorad identitet.
Och problemet tror jag är Thomas Sowell som är
en gigant.
Det var det ordet. Han pratar ju väldigt mycket om det här då, just det här du pratar om nu med kulturer och det, att när då de afrikanska slavarna kommer då till sydstaterna, så är det inte så de tappar sin kultur, och vad händer då? Jo, man tar den kulturen som finns närmast, och det är inte de vita plantageägarna, utan det är fattiga immigranter från England. Så tittar man på den liksom, white trash som de kallar dem, och man tar till sig den typen av kultur, va? Så att man mycket av det här hämtar man därifrån. Och jag såg någon rätt intressant undersökning med just nu på 1900-talet, alltså, eller 2000-talet, alltså afrikanska som kommer då till England, de har ju kört om alla när det gäller liksom utbildning. Det gäller...
Ja, jag kan nyansera lite.
Ja, bra. Men,
ja. Ja, men jag vet inte om vi har läst samma census, men det finns ju hela tiden den här diskussionen om strukturell rasism.
Just det.
Att det liksom ska vara inbyggt i systemet, spelet är riggat. Det är riggat mot olika etniska grupper och det är riggat fördel vit. Och då kände jag att fan, det här skulle vara lite intressant att titta. Och då tittade jag på hur det såg ut i Storbritannien. Där har du ju de som ligger längst ner på utbildningsskalan är ju deras resande.
Ja, just det.
Och sen de som ligger högst.
Men jävlar vad de kan slåss, de resande.
Ja, det är de duktiga på. Lägg asfalt upp. Nej, då, men de som ligger högst upp är ju de med kinesisk etnicitet. Ja. De ligger skyhögt över alla andra. Mm. Och asiater, där de utgör en del, ligger distinkt högre. Tittar man då på de svarta, om vi ska titta på om svarta är förfördelade utav systemet, så har ju de svarta ifrån Karibien. Mm. För det är en hyfsad del som är från Karibien. De ligger ganska tydligt under det vita snittet. Mm. Men de svarta som kom från Afrika ligger över det vita snittet. Mm. Så afrikaner, de med afrikansk bakgrund i Storbritannien, har högre betyg än vad de vita britterna har, för att göra en förenkling. Och de som har högst, de kom från Asien. Mm. Och när man tittar på USA, där man har jobbat med det här för att se till att det är lättare för svarta att kunna komma in på högre utbildningar, de har ju haft kvoteringssystem.
Just det.
Och det där har ju blivit lite krångligt, därför att
asiaterna
är så jävla bra på det där. De pluggar ju och levererar bra resultat. Du råkar vara korean eller kines. Och nu har vi fullt med folk som har högsta betyg, så du kan gå till McDonald's. Och då har ju jag hatar identitetspolitik. Det är det absolut värsta jävelstyg som någonsin har uppfunnits. Mm. Det är rasism 3.0.
Ja, det är det. Och problemet, tror jag, med det här, det grundar sig i Marx, va? Alla de här idéerna om grupper, om förtryck, allt det grundar sig i Marx. Så hela teorin är liksom, det är Marx. Som det finns ingenstans på jorden de har lyckats. Alltid när de börjar med kommunismen, det slutar alltid blodbad och fattigdom. Alltid. Och så... är alltid det här, men de gjorde på fel sätt. De gjorde inte på det riktiga sättet alltid. Så att det enda som har hänt med marxismen, det är att man har tagit bort marxismen, men det är exakt samma idégods. Det är exakt samma, den här liksom förtrycket. Och det intressanta med det där, om man tittar på mycket av det här liksom ilskan som finns och liksom vi är inte villiga att ta debatt, det är att Marx är rätt tydlig med det här, att det är liksom det är alltså. Alltså, bossörsin, den går liksom inte att omvända, utan den måste mer kulturell, den måste avsättas med revolution. Det är därför man aldrig kan ta en debatt med det här gänget, för att i deras grundideologi så finns det våld, va? Och för att skydda...
Nu får du definiera vilket folk du pratar om. Är det woke-rörelsen?
Woke,
ja. Jag tänker lite för att lyssna, för att nu jag kan ha överenskommelse av att vi känner varandra sen
tidigare. Woke, förlåt.
Så att det blir tydligt för lyssnarna.
Tack. Därför du är. Nej, men att det finns ju den liksom idégodset. Att det är därför de är så otroligt svåra att debattera. Det är därför de liksom använder ofta lögn och förfalskade liksom statistik. Men man spinner saker. Och det där har varit, alltså, det har varit väldigt, väldigt dåligt för hela västvärlden.
Ja, alltså, när jag håller med om att det är ett, det finns en syn på överordning och underordning som marxismen har, som har flyttats över på andra områden nu. Och där jag tror att väldigt många som begagnar sig av det verktyget inte vet vad det har för ursprung.
Nej.
Utan det är en snarlik. Alltså, det finns alltid en överordnad och en underordnad, och att det här är statiskt.
Mm.
Och det tycker jag, att om man kan någon nutidshistoria, så vet man att det absolut inte är statiskt.
Nej.
Jag menar, när du och jag lärde känna varandra, i alla fall när jag lärde känna din tränare, då bodde jag i Sollentuna på Malmvägen. Och det är ju liksom ingen deluxe destination, om man säger så.
För er som inte är Stockholm, är en av de värsta områdena i Stockholm.
Ja, det är Rosengård i Sollentuna. Ja. Men man gör sin resa. Vi är många som har gjort sina resor. En del har lyckats bra mycket bättre än både du och jag har gjort.
Ja, ja.
Och som kommer från omständigheter som inte är så där supermärkvärdiga alla gånger.
Nej.
Men det är den här synen att du är invandrare, du är svart, du är uppvuxen i miljonförort. Då är katastrofen predestinerad. Det är ni inte alls. Så jag skulle egentligen säga att det där är en form av förtryck att tala om för människor vad de kan bli och inte kan bli på grund av att det finns yttre normer som trycker ner dem. Ibland är det själva legenden om de andras fördomsfullhet som är det riktiga giftet. Jag har ju aldrig gått på den grejen. Nej. Och för att återknyta till det vi pratade om tidigare med det afroamerikanska arvet, eftersom jag är afro-afro. Och jag är som du, jag är också en riktig gatkorsning. Min pappa har soto-bakgrund på sin pappas sida och Kasa på sin mammas sida.
Kan du prata?
Nej, det kan jag faktiskt inte. Så att han är ju då mixad. Ja.
Men kan du inte något då?
Nej, men jag orkar inte dra det här. Du behöver stryka släktingar och andra sydafrikaner.
Är det stickspår? Men det är väldigt lustigt det där klickspråket. Att det är, hur du har utvecklats och det kommer från.
Det är häftigt. Det är
häftigt tycker jag.
Våran språkgrupp heter Nguni. Ja. Men klicken kommer ifrån Koyo Sanfolken. Ja. De som är ursprungsbefolkningen i södra Afrika. Mm. Och det är när de här folken har blandats med varandra som vi adapterat klickljuden. Whatever. Den delen utav på min mammas sida så trodde jag att vi var klasa. Mm. Fast det är bara det att de pratade i språket. Vi är ett folk som heter Fingo eller Mfingo. Mm. Och det är en folkgrupp som drevs på flykt utav Shaka Zulus erövringar och härjningar. Han gjorde ju stora utrensningsaktioner. Mm. Och då hamnade vi i Klasområde. Mm. Så jag hörde, om man ska då, det är jävligt svårt för mig att bli en så här etniskt trogen person som jag är ett sammelsurium utav svarta folk som i och för sig är grannfolk. Mm. Men vi har inte, vilket jag vill komma fram till, vi har aldrig varit förslavade.
Mm.
Så jag är inte antropolog. Men jag tror att det finns någonting som sätter sig igen av att vara förslavad. Och därför gillar krigarens själ, om du har sett den.
Ja, ja, ja.
Han är kanske inte förslavad, men det är en stolt krigartradition som har blivit totaldominerad utav den europeiska. Och det här sätter sig i honom så hårt. Mm. Men hans fru kommer ifrån en maorisk adlig ett som vårdar sina traditioner och så mycket tryggare i sig själv. Och det tror jag att jag har som ett dolt kapital. I min släkt är jag ju den som är lägst utbildad. Jag är inte svarta fåret egentligen på något sätt alls, men jag är inte någon särskilt märkvärdig person om man ska titta på merit. Och då ska man ändå veta att det är bara två generationer sedan, eller tre, sedan de var analfabeter.
Mm.
Så hur kan man göra den här resan? Det handlar väldigt mycket om vad du tror om dig själv. Min farfar gjorde sitt första besök till Storbritannien 1925. Då satte han sig på ett skepp och åkte till Storbritannien. Han hade en dröm. Han var utbildad lärare, men hade en dröm att bli skådespelare och artist. Och då sökte han in till London Trinity of Music and Arts, eller vad fan det heter. Och så pluggade han där och kallades också för Londons favorite Bantu artist. Mm. Och så tog han med sig det till Sydafrika och så satte han upp teaterkampen och blev skivproducent där, landets första svarta skivproducent. Mm. Och det här är ju för att han har investerat i sig själv, precis som du har gjort.
Mm.
Om man tittar på din nutidshistoria när du liksom sprang rakt in i en svärm av skitsaker, du fick en shitstorm som effekt av att du hade, ja, vi vill inte ens gå in på det. Saker och ting gick åt helvete, kan man lugnt säga. Men du har gjort en enorm självinvestering igen, vilket jag måste säga så att det är svårt nog att göra det från början. Mm. Men att stå högt upp på samhällsstegen och så rasa ner alla våningar och sen så liksom kravla sig tillbaks, det kräver någonting av en som person.
Mm. Men jag tror att det...
Och frågan är, vad kommer du ur? Var kommer du ur?
Jag vet 100% av det. Det är arbetskraftsinvandrare. Alltså jag älskar den kulturen. De kom hit, farsan och gänget, jobbade som djur liksom. Det är allt, det är deras grundfilosofi är allt löser man med hårt jobb. Det är bara jobba, så funkar det liksom. Sen finns det också en napolitansk siarancha, man får klara sig. Som finns i min napolitanska kultur. Man hittar alltid ett sätt, man gnäller inte, man alltid liksom... Och sen är det också hur mycket man än gör bort sig.
Förlåt att jag avbryter dig. Om du då hade anammat så att säga den omgivande svenskheten och inte vårdat arvet från dina föräldrar, och nu pratar om den napolitanska. Tror du att du hade fått ett annat utfall då?
100%. Det var ju många som sa till mig sjukskrivda. Jag tror det hade varit förödande. Jag tror jag hade varit alkoholist.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Om jag hade sjukskrivit mig. Utan jag la ut på mitt Instagram. Jag tar PT-lektioner. Jag tror 2 dagar senare så hade min första PT-kund. Jag tror att det är, alltså, hela den här idén om att du, alltså, mycket av den här woke-kulturen, mycket av att du är ett offer, mycket av det tar också från folk deras egen handlingskraft.
Så fort
du har offersynen på dig själv. Nej, men jag är dyslektiker, jag kan för fan inte stava. Jag skriver 11 böcker för fan. Jag har sålt över 300 000 böcker. Jag har gått 9 år i skolan, that's it, va? Så fort du tar offermentaliteten så är du fast i den. Det är Dante Alighieri, från Italien. Du är din egen lyckas med.
Jag håller med dig. Och det är ju en bransch att tillverka offer. Därför att det är en hel industri att se till att hjälpa offer. Inte att de hjälper sig själv, utan hjälpa dem. Folk ska inte behöva hitta sina styrkor, utan det tar samhället hand om. Och vi har ju haft, och nu tänker jag faktiskt inte vända mig till kommunismen, utan det räcker med att titta på socialismen, som inte bara har dåliga sidor. Det finns mycket bra där också.
Absolut.
Men hela den här kollektiva synen på människor, som vi kan märka att det finns fortfarande i vår vokabulär. Man pratar om arbetarrörelsen, idrottsrörelsen, kvinnorörelsen. Det som har varit gäng anemoner som åker till höger och vänster, framåt och bakåt, beroende på hur strömmarna i havet går. Där finns det ingenting du som individ kan påverka, utan du är satt i ett kön, du är satt i en social kontext och då tillhör du en grupp. Och möjligtvis om du reser ur den gruppen så är du ett undantag eller till och med en svikare.
Jag var ifrån, jag var den reformerade busen. De åkte runt med mig, jag träffade statsminister. De åkte runt och visade upp mig på scener i det röda Sverige.
Alec i Clockwork Orange.
Just exakt, jävligt bra film. Vad heter det? Och den dagen det vände, det var den dagen jag blev företagare. När jag började liksom prestera, ha anställda.
Ja, men då har de ju inte nytta av det. Nej. Då är du ju inte då för längre. Nej. Och jag tror att det är liksom så här. Jag har ju, nu låter jag kanske lite bitter. Jag har inte erhållit ett enda pris på någonting. I något avseende, varken i media eller i kampsport. Jag har grundat 2 förbund. Jag har gjort massor med grejer. Jag har varit tidigt ute, om vi säger bland oss blattar, och gjorde riktig tv och sådana saker. Men det där tror jag har väldigt mycket med att göra med att man inte
fan,
är...
Fan, det kommer jag ihåg. Att en kolsvart jävel på tv, jävla vad de rassarna satt igång då.
Ja, och många snälla rassar också, missförstå mig rätt. Liberala pressen, eller syndikerade pressen, var någon recensent som skrev att i Amerika så på tidigt 70-tal, sen 60-tal, så noterade man att väldigt många av brottslingarna var svarta. Och i och med medborgarrättsrörelsens kamp så började man föra in svarta som poliser och polischefer. Nu har vi börjat med det i Sverige också. Det var inte särskilt snällt sagt.
Nej.
Utan då var jag en samvetsneger eller något sånt där. Var konklusionen utav det. Och den här personen upplever sig nog inte vara, men du kan inte jobba med liberala press om du är uttalad rasist. Jag fick ju frågor som, precis när jag debuterade.
Hur känns det, de låga förväntningarnas rasism kallas det för det där.
Ja, ja. Hur känner du, Tobbe, när du... nu är du Sveriges första svarta programledare, vilket jag i och för sig inte var, men första svarta manliga programledaren. Och som inte höll på med ren underhållning, utan när man faktiskt ställer frågor och jobbar journalistiskt. Hur känns det? Och då var det mitt svar så här, jag ställer mig inte framför spegeln varje dag och tänker på att jag ser ett svart ansikte. Tänker du på att du ser ett vitt ansikte när du ställer framför spegeln? Jag fick den här frågan säkert 10 gånger. Ja. Ingen publicerade svaret. Därför då kom de ju på att det var en rätt korkad fråga.
Ja.
Det är att jag skulle springa omkring hela dagarna. Jag sitter på tunnelbanan och tänker på att jag är svart. Jag tänker på att jag är svart. Och det här är ju ett navelskåderi som det går att slå mynt utav. Och det navelskåderiet har blivit en business. Ja, men vi
miljard
kvinnor, vi kan inte göra någonting för det här ena och det andra och tredje och fjärde. Vi invandrare, vi svarta. Och då går man och ställer sig i den här underordnade positionen och så gör man sig själv till en Jeanne d'Arc. Men jag företräder de här stackarna som inte kan kliva upp ur sängen och steka på ägg och gå iväg och jobba. Jag företräder de här som är underordnade. Då är jag en god människa. Så det här godhetsindustrin har blivit en miljardindustri.
Jävligt bra namn, godhets. För att det är, och det är därför den är så svår, och det är också, vi har en borgerlig regering nu. Alltså en riktig borgerlig regering. De hade tagit tag med alla de här bidragen, alla de här organisationerna. Jag är ju medlem i MED, Medborgerlig Samling, enda riktigt borgerliga partiet. Vi kollade ju upp några av de här, till exempel de här läxhjälpsgrupperna när man hjälper invandrare att plugga. Det visade sig att det fanns inte ens någon där på adressen. Du vet, det var samma för flera olika. De plockade miljoner av våra skattepengar, mina surt förvärvade skattepengar. Snodde folk, det är rent bedrägeri. Och sen har vi men allt är inte alltid bedrägeri. Många har liksom försörjningar. Man åker runt och föreläser om rasism. Man startar organisationer som pratar om slaveriet och herregud, va. Och det är som du säger, det är miljardindustri.
Och där delas det ut jättemycket priser.
Ja.
Och då sitter man och dricker sponsrat rödvin och snittar.
Mm.
Och klär på varandra massa medaljer. Det skulle vara ganska intressant att bara inventera lite grann hur många människor det är som har medaljerat i godhetsindustrin som vi närmare påseende visar sig vara riktigt fula fiskar.
Ja.
Men man får, om man belönar dåligt beteende så får man dåligt beteende.
Ja.
Och vad vi, och nu ställer jag mig då i mitt egna godhetsknarkande, kan göra är lead by example.
Mm.
Och jag har ju träffat din son ett par gånger. Mm. Sist var ju när vi... Och ser liksom en ung man som ser folk i ögonen. Tänker, lyssnar, pratar.
Mm.
Och har en... har ett etos. Har ett jag. Men om man har ett jag så förstår man också att det finns ett du.
Mm.
Att vara stark innebär inte att man vill göra andra svaga.
Nej, precis.
Och det är därför man inte kan skuldbelägga människor för att de har styrka.
Men, och den är väldigt intressant. Man har i årtiondet belönat svaghet. Det vet ju jag, om jag berättar om någon svaghet i media, då blir det alltid stort och han är dyslektiker och hit och dit. Och i den här, hela den här svaghetsgyn, liksom, i hela den, man har slutat belöna styrka. Och det är den här klassiska, det är bättre att vara en krig än en trädgård, en trädgårdsmästare i ett krig, va? För att hela Europa har ju på något sätt börjat liksom riva ner fundamentet för att göra, som har gjort att det här är en helt unik del av vår historia, där folk har levt i liksom välstånd. Alltså man tittar på liksom ekonomisk utveckling, den är alltså noll till liksom början på 1900-talet. Sen är det liksom, du vet, man har nästan utrotat fattigdomen, va? Och det är arbete, forskning, skola, att man går upp och gör rätt för sig. Men i vänsterns nya liksom land, man har slutat, den gamla arbetarrörelsen sa gör din plikt, kräv din rätt. Men det har man bara, jag såg faktiskt affischer från Ung Vänster där det stod kräv din rätt. men det är samtiden.
Men en fråga till dig, uh-huh. Paolo, så här, det här är en filosofisk fråga. Uh-huh. Jag sitter nog inte med svaret, men hade de här alltså vänsterrörelsen och även kommunismen då, som är kanske den yttersta utav i alla fall de stora vänsterrörelserna, hade de västerländska demokratierna frisatt den arbetande befolkningen i den utsträckning de hade gjort om inte det hade funnits det andra? För som menar, ljus förutsätter mörker, mörker förutsätter ljus. Och det är tes, antites, syntes. Och jag kan någonstans känna sig att väldigt, eller tycka, jag ska inte känna så jävla mycket, att i de länder där kommunismen har blivit ett statsskick, så har det ofta föregått av en extrem rovdrift utav kapitalism eller utav feodalism. Så där skulle jag vilja säga att kommunism har ofta varit en biprodukt utav att det som då definieras som höger, men där de besuttna har kört skiten ur de fattiga människorna. Så det vill jag ändå nyansera lite min uppfattning att kommunismen och socialismen, som inte bara har dåliga sidor, är också en biprodukt utav att den arbetande människan var skitvärd för 150-200 år sedan.
Absolut, och det är klart att du har helt rätt i att kommunismen drev ju på. Jag tror att en rädsla för vad som kunde hända, man såg ju liksom kulturrevolutionen liksom i Kina, vi såg om Ryssland och allt där. Italien på 60-talet stod det ju vägde liksom, kommunismen var otroligt stark där, va? Och det gjorde ju att man fick liksom fundera på, vänta nu, alla de arbetarna som sliter som djur, vi måste göra något så att de får drägliga liv. Så att det är självklart, det är lite som Martin Luther, som kanske var en av de viktigaste sakerna för katolska kyrkan, att han drev ju på en förändring inom kyrkan, och det hade aldrig hänt utan honom, utan den hade varit korrupt, vilken den var. Han hade ju rätt i det, Luther, va? Men det jag håller helt med om det, att den drev, men det är en lång historia. Det börjar med Rousseau, det börjar liksom med franska revolutionen, och sen så kommer Marx och allt det. Så det är ju en lång, det är ett helt avsnitt. Men intressant.
Det började redan via Agoran i gamla Aten. Men man säger tanke på demokrati.
Ja, fast det måste jag bara säga. Ingen, alltså om du tar alla filosofer i Grekland, ingen pratar om de här alltså mänskliga rättigheterna, det individuella. Det dyker inte upp förrän rätt sent.
Nej, absolut. Men vad jag menar är så att det är jättesvårt att härleda var de här fröna sätts. Jag tror att de är inerta. Jag tror att de är delvis medfödda.
Ja,
jag tror att om du tittar i Gamla testamentet, vad Jesus säger, som också går i, om man tittar på vad Sokrates sa, som Platon säger. Mm. Väldigt många av de här tankegodsen som Jesus då ger uttryck för har en längre backdrop historiskt. Och där det också finns ett individuellt perspektiv, där man inte bara är en del av ett kollektiv, utan
det är väl Gibbon som skriver om det i det här Rise and Fall of the Roman Empire. Han hävdar ju det, konklusionen är att de blir kristna och därför faller, det håller jag inte med om. Jag tror att romarrikets fall handlar dels om det, massvis med saker, men framförallt att varje gång man byter en kejsare så startar man ett inbördeskrig, va? Och det funkar inte att du har hundratusentals människor som dör, man bränner liksom romarriket varje gång man byter kejsare, det funkar inte riktigt.
Men det mest märkligaste är väl att det överlevde så länge?
Ja, man
det är väl egentligen konstigare att det överlevde så länge än att det föll, för att allting faller. Och jag menar, titta på vilka som var de stora företagen när vi var små. Det var Kodak, det var General Motors. Titta Detroit, de hade ju världens högst betalda arbetare. Mm. Det var en stad där den svarta befolkningen hade högre inkomst än genomsnittsvita hade.
Just det.
Idag är det liksom en slum, befolkningsmängden har minskat, man är ett murder capital. Så att jag menar, saker kommer, saker går, och förmodligen så står vi inför ett skifte nu också.
För er som är yngre, Kodak, det vet inte ni vad det är. Det måste vara, de gjorde filmrullar på den tiden man hade filmkamera. Du vet att Kodak, det här är en jävligt ett stickspår, men du vet att Kodak, de hade en snubbe som hette Sassoon som jobbade. Det är han som uppfann digitalkameran. Han går upp till ledningen och säger så här: jag har jordens jävla idé, en kamera här som jag har tagit fram som tar bilder utan film. Filmrulle, de bara, är du helt dum i huvudet? Mm. Det fanns till och med något som hette Kodak Moment. Det var liksom, så stort var filmrullen.
Det hade ju tyvärr tvingat dem att lägga om hela sin affärsmodell. Ja, ja. Det var farligt för deras egen industri, men det var ännu farligare att inte göra det. Ja. Sen lägger sig talar ibland emot den. Ja. Och det är det jag tror att man hela tiden måste tänka på när man driver en verksamhet till exempel. Ja. Det har vi fått göra när vi håller på med kampsporten. Ja. Det är insett att saker och ting står inte still. Och att,
ja, där måste jag säga att där har du verkligen gjort rätt utveckling från Drunken Monkey på 80-talet till liksom nu fullkontaktstävlingar liksom.
Ja. Nej, men det, tack så hemskt mycket. Men så tror jag att det är farligt när man har ett världsherravälde. Om man nu får tillåta sig flumma ut lite.
Jag vill bara säga att folk, romarriket, han måste bara försvara det. Det faller inte på 473, va? Eller det faller 1452. Jag kan inte blanda ihop de där två siffrorna.
Det är Östrom,
och de hävdar att de började prata grekiska, men från början så var de romare. Och de ansåg att de var romare när de föll. Justinius heter sista kejsaren.
Ja, men det var ju Konstantinopel som romarriket.
Mehmet den andra heter ju turken som tar.
Ja, som var det stora. Det är ju väldigt häftigt om man reser runt och tar del av historia i olika delar av världen. Och man kommer ju upptäcka att det har funnits högkulturer som har kommit och gått. Och den rådande kulturen försöker ju alltid berätta sitt narrativ, dra sin berättelse. Och den bygger oftast på någon form av stolthet och chauvinism, och att vi är lite av Guds nåde. Vita människor är smartare än alla andra människor. Och hej och hå. Sen säger man, var det inte indierna som kom på siffran noll, som, utan den kom inte till månen? Eller ja, kan man säga, men det gjorde man ju ungefär samtidigt i Sydamerika. Vi är alla med i en stor flod av rörelser. Där män ibland befinner sig på vågens topp, ibland vågens dal. Idag korsbefruktar vi så mycket i världen. Människor reser och människor tar intryck. Och du och jag som haft en kampsportresa gemensamt. Tänk vad svårt det var att lära sig någonting om en annan kampsport när vi började.
Ja. Man var tvungen att träffa någon.
Ja.
Jag breakdansade. Jag snackade med unga breakdansare, du vet, så här. Jag breakdansade i någon danstävling med dem, eller en uppvisning på. Och då pratade vi om det här, alltså, exakt som kampsporten. De här, de går ut på YouTube och så säger, hur gör man det där? Och så finns det någon jävel som gör det, som är bäst i världen och visar. Vi var ju tvungna att träffa någon som hade varit i Amerika. Och så här sätter du handen. Det var exakt samma sak med kampsporten, va. Idag, jag menar, så min son ibland vill sparra, vet du, då kan han liksom googla short angry southpaw, och så får man en doja i huvudet, liksom, för då har han listat ut någon teknik då som man kan, jag menar, det är en helt annan grej. Ja.
Helt annan grej. Och då ser vi ju liksom också hur, om man tar chipindustrin, där Taiwan har mest avancerade chippen i hela världen.
Ja.
Det fanns en tid då man skojade om så här, made in Taiwan. Sämre kvalitet kunde det aldrig bli än made in Taiwan. Och made in Hongkong var ju också sån här. Men skrattar bäst som skrattar sist.
Ja.
Så det där, då är frågan, var står vi historiskt nu?
Exakt. Är det romarriket som faller? För att det ska man komma ihåg, att romarriket för Europa var en katastrof, att romarriket föll. Alltså vi gick från liksom att vara liksom organiserad, man hade till och med post, det tog några liksom en vecka kanske att skicka meddelande från liksom London till ett par veckor, men han hade riktigt postservice och till att vara fred och ordning och reda till att bli fullkomligt kaos, va? Så att är vi på väg att falla?
Vi, då menar du västvärlden.
Mm. Vart du att oj, nu vart han afrikan
nu. Du är italienare, så nu får du... Nej, men ja, det där ska bli intressant att se hur det spelar ut sig. Jag har väl kanske med lite tur 20 år kvar att se. Sannolikt är det så. Och jag tror att vi är inne i en väldigt kritisk fas just nu. Jag är ingen historisk expert, men jag tar del av en hel del historia. Och jag tror att en del av det geniala som romarna gjorde var ju att de när de la under sig nya territorier så fick de behålla mycket av seder och bruk. Och de hade ledare som var av samma etnicitet och folkslag. Och det kan man säga att det har USA gjort i större utsträckning än vad kolonialvälderna gjorde. Jag menar, andra världskriget var ju det som sänkte Storbritannien. Det var ju världens största rike. Hade en fjärdedel av jordens ytan och sånt. Landmassa.
Great Britain.
The Empire where the sun never sets.
Just det.
Var ett uttryck. Och fransmän, britter, även tyskar i viss mån, belgare. De hade ju klampat på ganska hårt i de afrikanska länderna, på den indiska subkontinenten etc. Jänkarna jobbade med free trade istället. Och skaffade sig någon form av ekonomisk hegemoni. Snarare än att lägga piskan på ryggen på folk. Men var står vi idag?
Ja,
det känns ju som att det här kriget vi har i Europa,
ja,
gör att Ryssland rör sig österut istället för röra sig in mot väst. Och Ryssland är en natur, har ju naturresurser som är ofantliga. Och det är någonting vad det gäller olja, gas till exempel, som både Kina och Indien behöver. Och räknar ihop de två länderna så är det 2,8 miljarder. Lägg in Ryssland. Lägg in några länder som måste interagera med de här. Så som Bangladesh. Så som Pakistan. Så som Vietnam med 110 miljoner invånare. Som tar över mycket av kinesisk industri idag. Av olika geopolitiska skäl. Nu pratar vi om en enorm maktkoncentration. Eller koncentration av människor och pengar. Europa. Ja, är vi 700 miljoner? Vi är 400 miljoner inom EU, någonting sånt. USA, 330 miljoner. Det är ingenting.
Nej.
Och sannolikt kan det vara så att det som sker nu är början på en decoupling mellan öst och väst. Och frågan är, du tar afrikanska
just det,
kontinenten.
Vad kommer ni stå? Nu har du varit afrikaner.
Ja, nej, men
alltså, för att det är rätt intressant med Afrika. Att man pratar mycket om eländet där. Men det finns ju en del länder som liksom, Rwanda tror jag är ett sånt land som liksom går rätt bra nu.
Att Afrikas snabbast växande ekonomi kallas Afrikas
Singapore. För att man har liksom tagit bort handelshinder, man låter kapitalism ta över och helt plötsligt så går det skitbra.
Jag kan ju råda den som är intresserad av det här, vilket inte så många verkar vara, eftersom det är viktigare vilka fotbollsdojer Zlatan har på sig, att gå in och titta på de afrikanska huvudstäderna. Slå in Luanda, som är världens dyraste stad just nu. Slå in Kigali, Rwandas huvudstad. Slå in Addis Abeba och titta hur de där städerna ser ut. Och då är det inte flugor i ögonen på varenda kotte som går där och donker som går på gatorna, utan det är högteknologiska städer. Men det här får vi ju inte riktigt skildrat här, utan då har man Erika Bjärström som springer runt på landsbygden i någon forn öststat och säger, när hon går i fattigaste området, det här skulle kunna vara någonstans i Afrika. Och då tycker jag liksom att då har man inte riktigt tänkt med.
Nej, men man har gjort alltså det är väl lite så här, man kommer till ett skede i livet eller i sin utveckling som Västeuropa har gjort, att det går så jäkla bra. Så vi är det enda liksom folkslaget som har lite dåligt samvete för det. Skiter de i andra länder liksom. Jag menar, Kina, de bygger kolkraftverk, de skiter ju allt. Det var över 100 stycken när de på att bygga, va. Samtidigt har vi vårt nya helgon Greta, va. Som jag brukar tänka på de här, vi pratade lite om det, flagranter heter de här som piskade sig själva. Och det är lite, det är intressant, för det kommer lite, för att det här är på 1260-talet, det börjar i Italien. Perugia, tror jag det här med flagranterna börjar. Alltså man, det är när pesten är, och så tror man att genom att straffa sig själv så kommer Gud liksom.
Muslimerna har det ju också.
Ja.
När de håller på att slå sig själva på ryggen.
Precis, och... men de har ju snott. De är... Ja. Men exakt, det är ju samma. Men och det är lite det man känner idag med den här miljörörelsen, att du liksom, att du behöver använda en tygkasse 20 000 gånger för att det ska få liksom samma klimatpåverkan som en plastkasse, va? Att vi straffar oss själva för vår synd, att vi har det så bra. Och i den här som böldpesten, det som hotade mänskligheten, så är unga sinne idag i den här liksom miljö, vi kommer dö imorgon eller 10 år när jorden ska gå under. Och det tror jag har med att man har ett dåligt samvete för det går så bra. Man tror att det går så jävla dåligt i Afrika, vilket det inte gör på alla ställen. Va? Och det mindsetet, att så inte, alltså Sverige, i hela det mindsetet, Sverige hade världens bästa energisystem. Världens bästa energisystem. Man har ner 6 kärnkraftverk. Man har en minister som inte ens vet hur många som vill ha ner. Det är en katastrof. Det säger en del. Hon är feminist och hon vet allt om det där. Men hon vet inte hur många kärnkraftverk du lägger ner. Va? Det säger något om samtiden.
Jag tror att en av de farligaste grejerna man kan göra, det är att ha en unga människor som växer upp utan uppgift. Och när man har allting serverat, då är frågan så här, vad gör jag här? Då börjar man ofta först kritisera de som redan sitter där. Börjar från mamma och pappa. Och sen jobbar man sig utåt. Så hela den här respektlösheten som finns mot föräldrar till exempel började ganska tidigt, 60-talet i Sverige, när alla filmskapare skulle berätta om hur jobbigt deras borgerliga uppväxt var. Ingmar Bergman slår igenom som gnäller om sina äktenskap och allting. Det var ett jävla navelskåderi som fick väldigt mycket plats. Många andra kulturer är så att liksom, dina föräldrar är förutsättningen för att du finns här. De går ut och jobbar så kan gå i skolan. Vi förväntar oss att du gör dina läxor, att du gör ditt bästa så att du någon gång kan ta över och ta stafettpinnen vidare. Utan vi har ju många unga människor som växer upp och allting är redan serverat. Och jag kan bara ta så här som ett exempel när vi ska ut med affischer och sånt. Det är ju 30 år sedan jag bad någon gå ut med posters.
Just
det, erbjuden gratis träning.
Ni kampsportare som lyssnar nu vet inte, på den tiden när det var på riktigt, då fick man, det ingick att vara en klubb. När det var tävlingar klistrade man affischer. Jag har klistrat en jävla massa affischer med någon svart kille som hoppar en jättesnygg hoppspark. Nej, du gör sidspark. Och någon jävla spanjor som hoppar spark. Jävligt snygga affisch.
Nej, men alltså, du kan, den var fin. Och den fick ett jävla genomslag. Mm. Men det spelar ingen roll. De vill inte göra det. Och de får betalt. Och de kan få samma betalt som de som är professionella som jag kan ge uppdraget. Mm. De vill inte göra det. För att behöver de pengar går de till mamma och pappa och frågar om pengar. Eller jag behöver nya jeans eller ska gå på Avicii Arena och se på någon artist. Så vad är då min mission? Jo, men jag vill vara en bra människa. Och då söker man sig till olika typer av uttryck för vad som är bra. Man blir vegan. Och sen blir man straight edge, var ju tidigare. Då man blir så extremvarianten. Man får för sig reclaim the city, en stad som du inte ens har. Du har inte lagt en sten i den där staden.
Hur ska du ta tillbaka något du inte har varit med och byggt, jävla puck?
Och så sätter man sig på gatan och så skiter man i om det är en ambulans som rycker ut för att det är någon som ska föda, som är utomkvedshavandeskap. Därför att nu är det vi som ska ärva den här världen och nu har vi en idé. Och när vi har haft generation på generation med det här tänket och föräldrarna har tänkt sig, då devalverar vi oss själva. Och det är väl det vi ser till exempel när vi tittar på den östasiatiska familjestrukturen, där din uppgift som barn är att det här har du att göra, det här har vi att göra. Då förväntar vi oss att du gör det, inte att du säger fan jag är så jävla trött på dig. De gör inte det.
Nej, men grejen är...
och då blir de ju också mycket mer framgångsrika. Mm. Och när vi har miljoner på miljoner på miljoner människor som ska söka sig själva och fundera på vilka de är, då är vi helt chanslösa mot de som vaknar upp på morgonen och ser att på andra sidan järnvägen, där svälter folk. på den här sidan järnvägen har vi kommit över den gränsen och jag får chansen att plugga och studera och bli något, och den tänker jag ta. När mina föräldrar kom till England, de kom som tonåringar och lämnade ett land där rasförtrycket hade skruvats åt ännu hårdare. Apartheid hade blivit lagsystem. När de går ur skolan så stänger man ner högre utbildningar för svarta människor. Deras föräldrar hade möjlighet att sätta dem på båt iväg till England. Storbritannien hade ju också fått Churchill ersatt utav Attlee. Och det var då välfärdssamhället blev en idé som sen då blev världsförhärskande. Det innebar att de som en gång hade haft brittiska pass kunde åka och studera i England. Pappa pluggade till läkare, morsan till sjuksyra. De åkte med en enkel biljett. De åkte inte för att komma tillbaks till ett land där de var satta i ett fängelse. Jag menar, det var som ett fängelse. Var där. De lämnade sina familjer som 18-19-åringar och åkte till England. Och då var det inte fråga om att söka sig själv. Nu har jag fått en chans att gå de här utbildningarna. När min mamma var 28 år.
Skickar de pengar till släkten?
Nej, de fick pengar från sina familjer.
Ja, ja, ja.
Men det där, för att inte få det låta hur stekigt som helst, så är det så att min mamma var det tredje barnet.
Ja.
Och det är bara 2 år mellan syskonen. Mm. Så hon är född 33, storbrorsan 30 och mellanbrorsan 31.
Mm.
Och ha 3 barn på universitetet samtidigt, det var för dyrt.
Mm.
För att min morfar skulle ha råd. Och för honom var det här ett stort problem. Men då var det en vän till honom som hade snappat upp det här. Hur du, Joy som min mamma hette. Hon skulle ju kunna plugga i England. Till sjuksyra. Och när hon är 17 år så sätter han sig ner med henne. Hon var honom väldigt kär.
Mm.
Och tvärtom. Och då presenterar han den idén. Och det tyckte hon lät ju toppen. Så när hon är 28 då, hon kommer 53.
Mm.
57 så är hon både sjuksyster och hon har gått London School of Economics. Och har 2 barn. Nej, 3 barn när hon är 28.
Mm.
Men då hade hon 2 barn. 59 ena sedan född. 59. Så jämför man med den sena mognaden folk har idag.
Mm.
Där det nästan ses som en merit att man liksom är tung i gumpen.
Mm.
Nu låter jag jävligt konservativ och jobbig och gubbig.
Men det vi ska vara, vi gubbar, vi ska vara. Det är läskigt med gubbar som är så här. Vi ska ju vara, det ska finnas i samhället och unga ska ju liksom komma. Sen ska det finnas en broms. Konservativ broms som säger men det är bra som vi har liksom. Det håller inte på liksom. Jag tror att det finns en dynamik i det där.
Ja, men det tror jag också.
Ja.
Om man tittar på som samhälle, om vi är ett romarrike som håller på att falla, ja, men då kan man ju ställa sig frågan, eller mitt svar är att det ser så ut. Vi vet inte vart vi är på väg. Vi vet inte om vi vill vara på väg någonstans. Vi klagar på det som har tagit oss till världshistoriens mest gynnsamma situation. Aldrig har så många människor haft det så bra, haft så många valmöjligheter. Det enda som händer idag är att många av de som har valmöjligheterna vill stoppa valmöjligheterna. Man står på den sidan som vill tysta människor, cancelkulturen. Och hyllar Twitter eller Facebook de här som cancellerar människor. Därför att de cancellerar människor som är motsatta till den åsikt man själv har. Samma människor som ofta är negativa till big tech-företag tycker att det är underbart när big tech-företagen tycker som dem och cancellerar folk och förstår inte att det här med demokrati handlar inte om att
alla ska tycka som jag. Det är intressant att de twittrar det liksom från iPhones med liksom kongolesiska barn har plockat, va? Byggt av män och ett företag ägt av en man. Du vet, det är västvärldens. Det är liksom nyckeln till att vi kommer gå åt helvete.
Och det är,
men, får jag bara vi får försöka runda av det här. Vi får ta ett nytt podd. Som,
du, jag tror vi ska prata Black Lives Matter.
Ja, nu har vi nästa gång. Vi började med det och sen så tog det någon jättekonstig vändning här. Men det är alltid lika intressant. Men nu, om vi försöker sammanfatta det här. Det händer att det tycker jag är rätt roligt med podden, att den tar jättekonstiga vändningar. Romarriket blev det istället. Det nya Romarriket. Men jag tror att det finns ett scenario där det går åt helvete. Men om du tittar senaste skolvalet, generation Greta, not so much. Så tittar man på min sons generation, de är betydligt mer konservativa, de är betydligt mer förstår liksom, vänta nu. Så jag tror jag håller med dig. Det finns mycket som tyder på att det är Romarriket som faller. Men det kanske uppstår ett Östrom ändå.
Men sen är frågan, faller till vad?
Ja.
För ibland är det så att, är det egentligen det viktiga att väst har världsdominans? Och varför är det viktigt?
Mm.
Det kan ju vara viktigt därför att man tycker att demokrati är viktigt.
Mm.
Men då tycker jag också att vi ska vara demokrater.
Mm.
Jag tycker att väldigt många människor idag har svårt att förstå vad demokrati egentligen innebär. Det innebär att för att jag ska kunna bilda mig en åsikt och en uppfattning om någonting, så måste jag ha fri tillgång till vad andra tycker och tänker.
Mm.
Om du inte kan vara fri i tal och skrift,
no,
så kan du inte heller vara fri i tanke.
Oh.
Och man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att försöka stoppa en strumpa i munnen på vad folk tycker och tänker. Utan vad man får göra är att trimma sin egen argumentation. För vad man talar om är så här, det här är det vanliga argumentet. Ja, men han ska inte prata om det här, för det finns folk som tror att han har rätt. Ja, men då vill du jävligt dåligt på övertygad om att han har fel.
Men hela den här kultur, det handlar ju om kultur. Där förstår ju liksom marxismen rätt tidigt. Jag tror en italiensk filosof, Antonio Marx, eller något sådär heter han. Som Manski tror han heter. Han pratar just om kontrollen av kulturen, att den är viktig för liksom att problemet med att liksom arbetarna inte vill göra revolution, det är kulturen som liksom fördummar dem och försoffar dem. Och det där har ju, om man tittar på Sverige, alltså om man säger att så här, sossarna som har styrt liksom av 100 de senaste åren, 75 år har sossarna styrt, vi kom från mandatperiod liksom med 8 år av vänsterstyre. Alltså man har ju, alltså fram till 1989 har man slagits för näbbar och knor för att hindra någon annan att berätta sin åsikt. Man har lurat svenskar med det här med liksom public service och sånt. Det är ju en jättekonstig idé. Ja, men det är bara staten som får godkänna, de som styr då, sossarna, som får styra vem som ger dig information. Va? Och det tror jag är det här när man pratar om det, näthat, man försöker idag tillsätta de här näthatsgranskare och massvis med sånt här. Det är bara för att tysta, jag menar, folk blir avstängda, de blir åtalade, tanter liksom som säger något lite halvrasistiskt.
Vad man säger är att det finns ett rätt och det finns några som har rätt och att det finns ett facit, och det är de som ska prata, och det går ju på tvärs mot all utveckling.
Mm.
All utveckling är ju för att olika saker har skavt mot varandra.
Precis. Ju mer irriterande, desto viktigare är att höra det.
Mm.
Och det är alltid så här med demokrati, men om du har en ultra, ja, men låt dem prata, de ultrafascisterna, för när de pratar och så sätter de mot någon skarp en tabo mot Sela, så kommer man få höra två idéer. Och den bästa vinner. Mm. Och det är aldrig de här totalitära. Men, de vinner aldrig i en fri debatt.
Men vilka är det som inte vill ha den fria debatten? Jo, det är ju de som redan sitter och har makt.
Precis.
Och det var intressant idag, därför att på nyheterna, när jag slog på dem, så hade TV4 för första gången gått om SVT, kanal 1 SVT. Mm. Och så var det kommentarer, så pratar man lite grann om hur tv-tittningen, linjär-tv har minskat. Mm. Linjär-tv kommer att fortsätta att minska.
Mm.
Och kommer förmodligen, det här är min gissning, det kommer vara att man tittar på OS, man tittar på ett Så ska det låta, några samlande program, framförallt idrottsevent och Allsång på Skansen och sånt. Men vad det gäller hur vi ska hämta in information, så kommer den att spridas. Och du är ju en del i den rörelsen. Där du kan framträda eller få åsikter att bli synliggjorda i ditt forum. Och det finns en enorm törst efter det här.
Andra röster.
Och de som vill stänga ner det, den som vill stänga ner det är ju nästan alltid någon som tycker att den har makten. Och makt är ingenting som folk tycker om att släppa ifrån sig. Så att när vi pratar om demokrati då, som jag är egentligen, jag tycker att det västerländska tankegodset har enormt mycket bra. Det är någonting vi ska verkligen vårda och värna. Och någonting vi ska vara väldigt försiktiga med att släppa händerna, till exempel på de här globala jättarna som äger infrastruktur. Oh. Intellektuell infrastruktur, vilket man får kalla sociala medier. Och då hör jag människor som jag tycker om som säger så här, ja men de är ju privata bolag, de kan väl stänga ner vem som helst. Nej, säger jag. Det tycker jag faktiskt inte. Utan deras körkort ska vara att ska ni köra ut det här på de här, då kan ni inte stänga ner vem som helst. Och där har ju en del inte riktigt hängt med, för att i Storbritannien har man ju nu, du kan inte bara klippa av folk. Utan de måste kunna överklaga. Mm. Och du måste kunna påvisa att de har begått ett lagbrott. Det är superviktigt, för annars
superviktigt,
det är hela demokratins kärna.
Precis, för de här privata bolagen är idag demokratins kärna. Och man tittar, jag menar, du har den här Twitter files nu med Elon Musk, som, det är ju rätt läskigt, men det här får vi tala om. Vi måste börja avrunda här. Så att vi säger så här, du tror att världen kommer gå till helvete, jag tror att det finns ett hopp.
Nej. Men bara, du skruvar det bra. Du blir chefredaktör på Expressen.
Ja, precis. alltid lika roligt, alltid lika, man blir alltid lite utbildad när man pratar med dig.
Ja, det är samma.
Men det är alltid så, tycker jag, även om man träffar dig på gatan, det är alltid en väldigt intressant diskussion. Och det är kul att man får dela den i podden. Tack för att du kom, Tabo, och det blir snart igen. Ja. Och då ska vi prata Black Lives Matter.
Ja, då ska vi Probit. Ja, men tack Paolo, jättekul. Det är ömsesidigt, jag tycker det är jätteroligt att prata med dig.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.